Så där. Hej på er allihopa. Mitt namn är då Andreas. Jag jobbar här i församlingen med ungdomar. Och på halvtid ska sägas, och pluggar till pastor på halvtid. Så nu avslutar jag min tentaperiod och uppsatsinlämning med en predikan här i Johanneskyrkan. Så det är gött att man känner att man lever lite. Och texten som vi ska läsa idag kommer ifrån Johannes evangeliet. Vi går igenom Johannes evangeliet kan man säga i passionsberättelsen i vår församling. Och den skildrar i kapitel 18, vers 1-11. Det här skildrar berättelsen om Jesus i Getsemane i Johannes evangeliet. Men det ska också sägas att Johannes säger inte Getsemane, utan han säger Kidrons dal eller något sånt här. Men det är typ, det är samma plats, det anspelar på det. Johannes är ju lite så där lustig att han gör ju inte som alla andra evangelister, eller som de andra evangelisterna kan man nog säga kanske. Markus, Matteus och Lukas. Det här är i alla fall den sista kvällen i Jesu frihet kan man säga. Dagen efter så blir han dömd och så småningom korsfäst. Också på långfredagen då. Berättelsen om Jesus i Getsemane skiljer sig som sagt från de andra evangelierna. Där vi kan läsa om att Jesus är i djup ångest och i bön. Men Johannes utelämnar det här. I Johannes är istället fokuset på för Jesus, alltså att gå lidandets väg och vägen mot korset. Också en skillnad i Johannes evangeliet är att Jesus verkar diktera hela berättelsen. Det är som att han vet redan allt som ska hända och han har redan sett det här, och det är han som håller i taktpinnen. Och det här är alltså berättelsen då om när Jesus blir arresterad. En annan sak som är värd att notera i Johannes evangeliet är att Johannes har en väldigt, man kallar det för hög kristologi, har jag lärt mig under min utbildning. Att han en väldigt fokus på Jesus suveränitet och gudom. Inte minst i Johannes prologen, att så här, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Johannes slår fast från början att Jesus är Gud. Ordet är alltså Jesus. Men det är en annan predikan. Vi läser tillsammans. Och jag hittade en översättning i datorn och så gick jag upp och hämtade samma, för att jag hade skrivit en annan i mina anteckningar. Men så jag tror det är samma i alla fall, Folkbibeln 15. När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället, eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor och lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sa till dem: "Jag är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa det till dem: "Jag är", ryggade de tillbaka och föll till marken. Ännu en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sa det: "Jesus från Nazaret." Jesus svarade dem: "Jag har sagt er, det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus: "Sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig?" Jesus hade kunnat fly under hela den tiden som Judas är och förråder honom och hämtar vakterna och översteprästens tjänare. Det går antagligen åtminstone några timmar. Jesus hade kunnat vara en bra bit på väg därifrån eller åtminstone ha gömt sig någonstans. Men Jesus går till en plats som Judas känner till, som antagligen är platsen där de hade tänkt att tillbringa natten på. Under påsktiden så fylls Jerusalem av människor och alla får inte plats i staden. Så Jesus är antagligen inte ensam här ute, utan det är många andra som också har tänkt att spendera natten där. Enligt texten blir också inte Jesus förvånad över att de kommer. Som sagt, han vet redan vad som ska hända. Och Jesus gömmer sig inte heller när de kommer. Man kan tänka sig att, eller som jag förstod det, så den här natten så var det fullmåne och de hade antagligen inte behövt facklorna och lyktorna, men de räknade nog med att Jesus skulle gömma sig bland buskarna, bland olivbuskarna där eller träden, och att de skulle leta efter honom. Men han möter dem och kommer dem, eller går mot dem, och de frågar honom: vem är ni han frågar dem: vem söker ni? Och de svarar: Jesus från Nazaret. Jesus svarar dem: jag är, eller det är jag. Det här är fullbordan på alla Jesus uttalanden genom Johannes evangeliet. Ni känner säkert igen dem. Jesus säger: jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är dörren till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Och jag är den sanna vinstocken. Gud har avslöjat, eller Jesus avslöjat, vem man är genom hela Johannes evangeliet. Och för den som minns så är också det här ett eko från Gamla testamentet, där Gud benämner sig själv som Jahve, eller jag är. Jesus sammanfattar liksom vem han är i de här orden i slutet av Johannes evangeliet. Och när Jesus uttalar de här orden så faller alla till marken. Det här är någonting som jag har blivit förundrad över. Men det är också inte så konstigt. I mötet med Gud så är den naturliga responsen att falla. Man faller ner inför honom, frivilligt eller ofrivilligt. För jag kan tänka mig att de här soldaterna inte frivilligt föll ner inför Gud. Men i mötet med Gud så kan man inte annat än att falla ner inför honom. Han som har all makt i himlen och på jorden. Och fortsättningsvis är det Jesus som håller den här taktpinnen, och han beordrar dem att inte gripa hans lärjungar. Inte ens när Petrus hugger örat av en av tjänarna så griper de inte lärjungarna. Det är som att det är någonting i luften som är annorlunda, som är speciellt. Jesus är annorlunda. Jesus är Gud. Det är han som i den här, i Johannes evangeliet i alla fall, berättar berättelsen, eller håller i berättelsen. Det är Jesus som sedan beordrar Petrus att stoppa tillbaka svärdet. Och i den här berättelsen möter vi Jesus som har, han har valt att dricka den bägare som fadern har gett honom, som berättats om i de andra evangelierna. Och Petrus motstånd ses på utifrån det här perspektivet. Och Jesus frågar Petrus om inte han ska dricka den bägare som fadern har gett honom, alltså Jesus. Jesus vet vad han ska göra, han vet vart han är på väg. Och han viker inte åt något håll, han är på väg mot korset, mot lidandet. Det är viktigare för Jesus att vara trogen Gud än att vara människor till lags. Jag kan tänka mig att Petrus är desperat. Allt som han tänker om Messias, vem Messias är, sätts på prov. Messias skulle ju inte bli gripen. Han ska ju bli kung och han ska ju upprätta riket. Och där han ska regera och där Guds dag, alltså domen, upprättelsen, ska komma till jorden genom Jesus. Det här är ju inte vad han har tänkt sig. Och jag kan tänka mig, i något försök att försöka rädda den här situationen, så tar han det i sina egna händer. Han drar ett svärd och han tänker kämpa för Jesus. Petrus vill försvara Jesus och han är beredd att dö för honom. Men vi vet att Petrus har förstått fel. Jesus behöver ingen som försvarar honom och ingen som räddar honom. Utan han vet vart han är på väg. En annan person som jag också tänker var besviken på Jesus är Judas. Och jag kan själv fundera på om en bottnar hans förräderi mot Jesus i att han tänkte att Messias inte skulle vara så här. Messias skulle ju ta till vapen, han skulle ju störta makten och han skulle ju gripa in. Kan det här då vara Messias? Någon som går en helt annan väg än den väg som han hade trott? Kanske vill han tvinga fram en konfrontation mellan världens makt och Jesus för att sätta igång den här rörelsen. Eller beror hans förräderi på att han är girig? Johannes nämner ju faktiskt att han brukade stjäla från kassan de pengarna som de skulle ha och ge till de fattiga. Vad Judas motiv är kan vi bara spekulera i. Men det vi vet är att han så småningom förråder Jesus. Både Judas och Petrus agerar fel i denna berättelse. Det är uppenbart i fallet med Judas då hans handlingar är onda. Petrus däremot handlar utifrån sin kärlek till Jesus. Det är inte hans onda motiv som är anledningen till att hans handlande, utan att han är övertygad om att Jesus är Messias. Judas inser senare sin ondska och ångrar att han har förrått Jesus. Jag är övertygad om att om han hade kommit till Jesus och omvänt sig och bett om förlåtelse så hade Jesus tagit emot honom. Men det gör han inte. Utan hans väg går åt ett annat håll. Och jag kan tänka mig att han orkar inte bära skulden längre. Och det slutar med att han tar sitt eget liv. När jag läser det här av den här berättelsen, och om inte minst om Judas och Petrus, så påminns jag om en annan berättelse om kung David. David är ju Israels berömde kung på något sätt, den som man ser upp till. Men det finns en berättelse där han gör det som är ont i Guds ögon. Där han ligger med Batseba och försöker lura Uria för att dölja sin skuld eller sin synd eftersom att hon blir gravid. Men han lyckas inte, för Uria är för rättfärdig, men han går inte på det här, som gör inte som David tänker i alla fall, och det slutar med att han dödar honom. Gud sänder då profeten Natan till David som berättar en liknelse för honom om att en fattig man hade ett älsklingsfår, ett får som han hade som kröp upp i famnen hos honom, och en rik man ska ställa till fest och behöver ha någonting att äta. Och ta då det här fåret för att slakta det och äta det. Och David utbrister, den mannen ska dö. Natan vänder sig till David och säger, den mannen är du. Davids reaktion är att han faller ner inför Gud eller inför Natan och säger, jag har syndat. Jag har gjort det som är fel. Och David får förlåtelse för det här. Skillnaden mellan Judas och David är att David vänder sig till Gud. Det här är sant för oss också. Vi får dagligen omvända oss till Gud och kasta oss i hans famn. Det är lätt att fastna i tanken om att vi i relationen till Gud måste leva och göra på ett visst sätt. Eller bara jag är snäll så blir Gud nöjd. Men det handlar inte om att vara snäll. Det handlar om att leva i relation med Jesus. Först och främst säger Jesus, kom. Och då spelar det ingen roll vad du har gjort eller ens vad du gör. Jag tänker mig verkligen att Petrus har rena motiv i den här berättelsen och vill kämpa för Jesus. Men han agerar i sin egen kraft och utifrån sin egen idé om vem Messias är och borde vara. Och inte utifrån Guds tanke och vilja och plan. Det blir fel, men det som skiljer sig mellan Petrus och Judas är att han lik David håller sig kvar vid Jesus. Han omvänder sig, han släpper inte taget. Han går inte därifrån och bär det själv. Han är kvar med Jesus. Lever vi våra liv som att vi hela tiden måste skärpa oss, liknar vi i slutändan Judas. Där vi istället för att kasta oss på Jesus och säger, jag klarar inte av att leva ett rätt liv, försöker vi fixa det själva och det blir ett alldeles för tungt ok. Jesus säger, min börda är lätt och mitt ok är milt. Genom att försöka fixa det själva distanserar vi oss från Gud och i slutändan möter vi inte Jesu nåd och kärlek. Istället så får vi, för att distansera oss från Gud, får vi krypa nära Faderns hjärta och vila där i hans närhet får vi ta emot nåden och kärleken. Vi får hålla fast vid Jesus. Ett citat från Wilfrid Stinnesen som jag läste här om igår tror jag det var till och med, lyder så här: den heliga andes nåd som gavs i det ögonblick när vi döptes lyser i våra hjärtan trots våra fall och trots det mörker som omger oss. Vi har fått anden som hjälparen som varje dag visar oss Jesus, och han räds inte när vi inte räcker till och när vi faller, och han överger oss inte. Herren är mäktig och han ska göra dina vägar raka och dina stigar trygga. I hans närvaro får vi vara, eller du vara, ett träd planterat vid en vattenbäck där vi får dricka av Guds nåd och Guds omsorg och Guds kärlek oavsett vart vi har hamnat eller vart vi går. Håll fast vid Jesus. Tack Jesus att vi får vara inför din tron, att vi får vara inför ditt ansikte, att vi får ta del av dig, att vi får ta emot din nåd. Tack att du vill bära oss när vi inte själva räcker till, Herre. Tack att du omsluter oss.